Jag vill påminna om några bibelord som kan hjälpa oss när vi att förstå det vi är och vad vi står i. Och det är väldigt viktigt att vi har skriften i våra hjärtan och i vårat sinne när vi ber. När vi ber måste vi be som det står skrivet. Och det är de bönerna som har effekt. Mycket mer än våra egna ord. Och speciellt om skriften blir så ett med oss att när vi talar så är det våra egna ord. Då blir det väldigt kraft i våra böner. Och vi har ju fått väldigt många ord. Herren har ju gett oss väldigt många ord genom Israels profeter. Så vi behöver ju inte hitta på massa, för det finns redan allt vi behöver i boken. Så där finns alla ord vi behöver. Vilket att vi är förenade med det som står skrivet när vi ber. I andra Samuelsboken finns en lovsång från kung David. När Herren hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. Andra Samuelsboken 22. Kung David är en ljuvlig blandning av mjukhet och hårdhet. Han var en krigsman. Men han hade ett väldigt mjukt hjärta. Han grät väldigt mycket. Och det är en fin blandning. Men han hade ett uppdrag i livet, och det var att döda Herrens fiender. Och det är ett ganska hemskt uppdrag. Därför fick han ju inte bygga templet, för han hade utgjutit mycket blod. Men han förberedde hela vägen för att Salomo skulle kunna skapa den här fredstiden som kommer över hela Israel. Så det finns ingen riktig fred utan strid. Man måste ta död på fienderna för att kunna få fred. Och det här är någonting som vi inte tycker om, och vi har blivit så invaggade, vi har blivit så sömniga och vi har blivit så sovande, och det är hela massmediakulturen som vi lever i är ute för att söva folket för att kunna bli intaget av en världsregering som tar över makten hur lätt som helst. Och vi är bombarderade av detta propagandasystem och detta propagandamaskineri som har som syfte att söva ner oss. Stäng av och läs Bibeln istället. Läs Bibeln. Läs Bibeln, läs Bibeln, läs Bibeln, läs Bibeln, läs och 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 läs. Läs Bibeln! Hoppas det här får ropa i hela Sverige. Att det här går ut i hela Sverige. David talade till Herren denna sångsord när Herren hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. Det finns fiender! Det finns onda människor! Och det finns onda andar! Och vi måste bekämpa dem!
Yes.
Och vi måste strida och vinna seger!
Amen. Amen.
Och det kostar på! Och man måste vara ren för att vinna seger! Renhet. Han sa det: Herre, du mitt bergfäste, min borg och min räddare. Det här är det första som vi måste ha helt klart för oss om vi ska kunna vinna seger i kampen. Vi måste sätta Herren först och ha honom som ett bergfäste. Det är liksom, han är orubblig. Det går inte att rubba på honom. Nu är det så här att, och det här är jätteviktigt att vi förstår, för vi har en så mjuk Gud alltså. Gud kan inte ändra sig. Han kan inte ändra sig någonting. Han är orubblig. Han kan inte förändras. Gud kan inte förändras. Det som kan förändras, det är Guds bilden och Guds uppenbarelsen i den här världen. Det kan förändras. Och jag kan förklara det på det här sättet. En filmmanusförfattare. Han kan skriva en film. Han kan tillverka en film som är en värld, en miljö där han kan plocka in sig själv. Och där han kan spela med i filmen, men det är inte han. Han är oberoende av vad som händer i filmen. Och i filmen kan han vara utsatt för fara, han kan bli liten, han kan vara det kan vara livsfarligt för, och till slut så vinner han seger då som en hjälte. Gud har skapat den här världen utanför sig själv. Han är inte en del av världen. Han är kadosh, han är utanför skapelsen och han är oföränderlig i sig själv. Men i den här världen, i den här uppenbarelsen, så kan det bli förändringar. Därför finns det någonting som heter Chilul Hashem på hebreiska, som betyder att man gör Gud ihålig. Att man perforerar Gud. Halal, det betyder ihålig. Chilul, det betyder häda. Chilul Hashem är att häda Gud. Men det i praktiken, det som man gör, det att man gör Guds uppenbarelsen i den här världen. Man gör Gud tom på insidan. Man gör honom perforerad. Man gör hans namn nedsmutsat. Men han kan ju inte smutsas ner. Han är ju högt över allting. Så det är bara i den här filmen som det kan hända. Om vi förtänker att det är en film det vi lever i. Men det finns en som har skapat filmen. Och han vill att den ska ske. Allt det som utspelas i filmen, det har han bestämt. Allt. Och låt oss komma ifrån de här tankarna att Gud misslyckades när Adam och Eva syndade. Eller när Satan föll. Gud har total kontroll på sin skapelse. Han har skapat filmen för att den ska se ut så här. Och han har en final som han har bestämt hur den ska se ut. Och vi är en del av det här. Nu är det inte en film, det är inte overkligt, utan det är en verklighet. Vi lever i en verklighet för oss. Men bara för att vi ska förstå lite grann vad det handlar om. Så när vi tänker på den Gud vi tillber, så är det han som har skapat allting. Därför så säger man i hebreisk när man ber, Borei Olam, världens skapare. Borei Olam. Och då kommer vi plötsligt utanför filmen. Och det är han som är utanför filmen som vi tillber. Som är orubblig. Han är ett bergfäste. Man kan inte bräcka honom eller få honom att ändra på sig. Han kan inte ändra sig. Däremot så kan hans uppenbarelse i denna världen ändra sig. Och där beror det mycket på oss. Vad som kommer att hända. Om man ser det från Guds sida, så är allting redan färdigt. Hela filmen är klar, den har skrivits ner från början till slut. Så där kan vi inte ändra någonting. Men från vår sida så kan vi ändra väldigt mycket. Och det här är lite svårt för oss att förstå. Jag står här, min borg och min räddare. Gud är min klippa, till vilken jag tar min tillflykt. Han använder ju skapade ord här. Skapade materialsord för att uttrycka vem Gud är. Och han är ju inget berg, han är ingen borg, han är ingen räddare. Ja, räddare kan man säga att han är. Men klippa, det är ju materia. Men det är ju bara ett sätt att förklara en andlig, djupare verklighet i de här begreppen som vi förstår. Till vilken jag tar min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet. Hashem, den högt lovade åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. När vi går in i andlig kamp och så här, så är det ju alltid Hashem vi måste ha framför oss i första hand. Vi behöver inte fixera oss så mycket vid onda andar. Vi behöver inte fixera oss så mycket vid kampen och striden och fienden i första hand. För om vi fixerar oss så mycket vid fienden, så blir han så väldigt stor. Stora tänder. Goliat stod ju där och röt. Men David, han såg högre. Han såg, du kommer emot mig med spjut och lans, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Och han hade bara en liten slunga och en stigen. Och han visste att den som är där ovanför, han är mycket större än Goliat. Och det är han som går med mig. Så om vi har honom för ögonen, så behöver vi inte vara rädda för de här makterna. Visst gör det ont att föda barn. Ni som har fött barn. Jag tror att kvinnor förstår mer det här än män. när det kommer, du kan inte backa. Hur är den känslan? Det skulle jag vilja veta. Jag kan ju bara tänka mig hur det är.
I princip
outhärdligt. Det är i princip outhärdligt.
Det är så det känns.
Okej. Okay. I princip outhärdligt. Men ändå så vill ni ha barn.
Vi kan ju inte välja.
Nej, när man har kommit så långt kan man inte välja riktigt. Det blir ju tidigare i så fall då.
Underbar känsla när det
är
över.
Ja, när det är förlossningen. Okej. Okay. Det har gått igenom då.
Det var det.
Ja, men alltså, om du kan ju inte backa när du står där och ska trycka ut det här barnet och den lilla öppningen ska öppnas och bli stor. Det går ju inte bara, du måste bryta igenom det liksom. Du kan ju inte smita undan. Nej, nu stänger jag av tv:n och tar lite kaffe här istället. Du är i en verklighet, du måste gå igenom. Och det är likadant i den andra kampen. Du kan inte backa. Du kan inte backa. Måste bryta igenom. Det är bara så det funkar. Om vi ska bryta igenom i Sverige, vi får inte böja oss. Det är slut med att böja sig, eller hur Johanni?
Ja.
Vi har böjt oss alldeles för mycket.
Men det kan ta lång tid.
Det kan ta lång tid att
bli påminn idag om en kvinna som låg i 3 dygn i verkar. Jag har aldrig varit med om en sån förlossning. Mm. Och just när jag tänkte på alla de här dygnen så tänkte jag, ja, det är väl det vi håller på med.
Ja, men 3 dygn är inte så stort egentligen när man tänker på 9 månader.
Nej.
Men när man är i de här 3 dygnen, det blir ganska lång tid.
Det var
3 dygns verkar.
Kan det vara så att man känner ju inte riktigt den här pressen innan mot slutet? Så att det filiteras ju.
Det kan vara lite olika.
Jag vet ju inte, jag har så mycket.
Jag har inte så mycket erfarenhet.
Gick det till seger då? Gick det till seger? Visst, barnet överlevde.
Och det blev ett barn som föddes. Mm. 3 dygns kamp. Var det värt att kämpa? Födelseverkarna. Tycker ni det, ni som har fött barn? Var det värt det?
Eftersom det blev både 2, 3 och 4.
Det blev 2, 3 och 4. Det var värt det.
Första gången jag gör aldrig om det här.
Ja, så säger man. Ja.
Jag tror att om vi män skulle föda barn, då hade det inte kommit så många.
Nej.
Men vi hade kanske fått uppleva samma glädje som kvinnor hade fått. Och kanske hade gjort det.
Men jag tror inte att det är så stor skillnad mellan män och kvinnor. För vi som män har fått andra områden där vi måste göra samma sak. Och där får vi inte backa som män. Och vi är väldigt skadade i det här landet som män. För vi har lärt oss att böja oss och liksom ge efter för vår manliga styrka. För det är inte fint att vara man längre. Det är inte fint att stå upp och ryta som ett lejon. Politisk korrekthet. Gud min klippa, Herren den högt lovade åkallar jag, från mina fiender blir jag frälst. Ty dödens bränningar omvärvde mig. Fördärvets strömmar förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig. Dödens snaror föll över mig. Tänk på Messias. Hans dödsvåndor och födslovåndor i dödsögonblicket. Det här är vad David upplevde. Han var ju Messias förfader. Så han profeterade om det som skulle hända med Jeshua när han dog. Allt det här fick Jeshua uppleva. Det var en födelse av en ny människa. Den nya människan skulle födas i världen. Så han, om någon har gått igenom födselverkar. Och David fick uppleva det här i anden. Och det tillsammans i sin liv. När han var i krigssituationer så upplevde han Messias födsloverkar. Och det är det vi håller på också att känna vi. För Paulus säger att vi får dela Messias lidandet. Och det är ju födsloverkar. För att föda fram den nya människan. Dels i människor och dels i ett land och dels i ett skede. Och dels hela den slutliga förlossningen som ska komma loss när hela världen föds på nytt. Det är vi ju inne i nu. Dödsrikets band omslöt mig, döden snarare följer mig. Vers 7. Men jag åkallade den evige i min nöd, och jag gick med min åkallan till min Gud, och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron. Då skalv jorden och bävade, himmelens grundvalar darrade, de skakades, ty hans vrede var upptänd. Det är intressant att lägga märke till ordalydelsen i Tanakh när det talar om Hashems vrede. Det står inte att Hashem blev arg. Ser ni det? Det står att hans vrede blev upptänd. Det vill säga hans handling i denna skapelse. Hans vrede här, den blev upptänd. Han kan inte förändras i sig själv. Men i förhållande till det som händer här så blir det någonting som tändes upp. Det var en vrede i Guds uppenbarelse i denna världen. Men han förändrades inte i sitt bergsfästes, liksom hans oändliga varande som inte förändras någonting. För alla känslor är förändringar. Så Gud blir inte arg utanför filmen, han blir bara arg i filmen. Förstår vi det? Om vi tar det här med filmen, då blir det lättare att liksom fatta det hela. Hans vrede upptändes. Det står inte att han blev arg. Hans vrede upptändes, det vill säga hans handling som ser ut som ilska aktiverades. Det ser ut som en känsla som blir aktiverad. Men alla, och lyssna på det här. Alla Guds känslor är handlingar. Alltid när Bibeln talar om Guds känslor så är det handlingar. Han gör någonting. Och det är hans uppenbarelse i filmen som det är action i filmen. Men han som skrev det, han kände inget då just då. Om man nu uttrycker på det sättet. Okej, hans vrede upptändes. Vers 9. Rök steg upp från hans näsa och förtärande eld från hans mun. Eldslöd gungade från honom. Och han sänkte himlen och for ner och töcken var under hans fötter. Han for på keruben och flög. Han sågs komma på vindens vingar. Här ser vi att Gud kan ju inte flytta på sig. Så det här är hans uppenbarelse i den här världen. I filmen. Och han gjorde mörker till en hydda som omslöt honom, vattenhopar, tjocka mål, ur glansen framför honom, ljungande eldsglöd. Den evige dundrade från himlen, den högste lät höra sin röst. Han sköt pilar och förskingrade dem, ljung eld och förvirrade dem. Det här är alltså uppståndelsen talar om. Havets breddar kom i dagen, jordens grundvalar blottades för Hashems näpst, för hans straff, för hans vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig, han drog mig upp ur de stora vattnen, uppståndelsen. Han räddade mig från min starke fiende, från mina ovänner, ty de var över mig övermäktiga. Det är dubbelt, det är David också som talar om sitt krigssituation, han var i nöd. De överföll mig på olyckans dag, på min olyckans dag, men Hashem blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han hade behag till mig. Den evige lönar mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet, vedergäller han mig. Händers renhet, vad gör du med dina händer? Se till att du har renhet i ditt liv, i dina ögon, i ditt hjärta, i dina tankar, i dina händer. Och det gäller ju olika områden. Det kan vara ekonomin, hur vi handskas med pengar. Det kan vara det sexuella området, hur vi handskas med detta. Se till att det är rent, rent, rent. För där är segern. Om det finns orenhet så kan vi inte vinna seger över de onda andarna. Det är så viktigt vad vi gör. I hemlighet, i vårt inre, i våra tankar. Ett annat område som kan orenas väldigt mycket, det är tungan. Tungan och öronen, vad vi hör och vad vi säger. Renhet, renhet. När profeten såg Hashem sitta på en tron i filmen sång, ve mig, till jag har sett Herren, jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och då fanns ett kol som var taget på ett altare som renade läpparna. Priset var Herrens namn. Det finns ett altare där det finns eld som kan rena. Det är där Messias dog. Titta här. Efter mina händers renhet vedergäller han mig. Ty jag höll mig på den evigas vägar och avföll icke från min Gud i ogudaktighet. Nej, alla hans rätter hade jag för ögonen. Alltså Guds bud, renhet, lydnad. Från hans stadgar vek jag icke av. David älskade buden. David älskade Guds lag, Guds stadgar, Guds regler. Han älskade regler. Han uppfyllde dem med hela sitt hjärta, med glädje. Och han var ostrafflig. Vers 24. Så var jag ostrafflig för honom och drog mig till vara för missgärning. Var är det vi ska skydda oss från missgärning? Det är när vi är ensamma, där ingen ser mig. Där är den farligaste synden. Det är så många som syndar framför datorn. Så många som smutsar ner sin själ framför datorn. När man tror att man är ensam. Vi är aldrig ensam. Jag vet inte hur ni känner det, men jag har ett medvetande om att allt, absolutamente todo, allt registreras av vad jag tänker och vad jag känner och hur jag reagerar inför det jag ser och upplever och möter i livet. Och det basuneras ut i himlarymderna. Det som är undangömt i den här lägre världen, det ropas ut i den högre andliga världen. Det vi gör i hemlighet, det syns och hörs jättestarkt där uppe i de högre övre rymderna. Och det är där man ska vinna seger i andevärlden. Och det är de här små besluten i vardagen som är de avgörande sakerna för den andliga stridföringen. De små besluten i vardagen som är avgörande för den andliga striden över hela Sverige. Ja, vad ska vi ta för exempel? Jag lovade att jag skulle göra det klockan 8. Och när klockan var 7:05 sa jag, jag kommer lite senare. Där var jag otrogen mitt eget ord. I parashan som vi läste förra veckan så står det att du ska vara trogen det som har gått ut från din mun. Står det, och inte synda. Man kan alltså synda genom att man säger någonting och inte uppfyller det själv.
Om man tänker då?
Ja, det är lite annorlunda. Men när man speciellt har sagt någonting och sen inte uppfyller det. Det är väldigt allvarligt. Det är ett exempel. Det kan vara andra saker också. Tiondet. Ett exempel. Det står att du ska ära Herren med förslingen av din frukt. Jag får min lön, till exempel. Och säger, jag väntar med tillit. Jag ska göra annat först med pengarna. Det är en liten attityd som basuneras upp i himlen. Som säger att den här människan anser att Gud är mindre viktig än det han tänker köpa nu. Eller det hon tänker använda sina pengar till. Gud kommer i andra hand i den personens ekonomi. Det har han sagt, eller han har inte sagt det, bara tänkt. Och det hörs där uppe, andevärlden hör allt det där. Det registreras. Men man bara har en liten attityd av att ja, men tiondet är inte så viktigt att ge före. Det kan jag lägga sen. Först den evige. Och sen på morgonen när jag går upp, vad gör jag först? Är det kaffet som är det viktiga, eller är det Herren som är det viktiga? För det är små grejer, små detaljer. Vem sätter vi först hela tiden? Till exempel, ska vi ta andra saker. Någon säger någonting ofördelaktigt om en annan. Hur reagerar jag av det ordet? Tar jag in det direkt och tänker, oh vad dum han är? Eller säger jag, det får man nu tänka på. Det kan vara rykten, det kan vara, vi måste höra en annan sida innan vi kan döma den personen. Som vi väldigt snabba är att döma. Så massor med små saker som sker varenda dag. Där vi beslutar att göra det som är rättfärdigt eller det som är orättfärdigt. Hela tiden. Det är hundratusentals beslut varje dag vi tar. Allt det här registreras i himlavärlden. Och där är det viktigt att vi då inser att vi måste söka efter renhet, integritet. Och när vi misslyckas, att vi tar det på allvar och vänder om och ber om förlåtelse. För förlåtelsen finns ju där när vi är villiga att ändra oss. Om man ska gå in på det sexuella livet, så är det ju väldigt mycket insinuationer i hela den här sexkulturen vi lever i nu. Så nedsmutsat. Så att där måste vi vara väldigt radikala. När det gäller vad vi säger, vad vi stöder. Om vi accepterar synden, accepterar orenheten, smutsen. Bara genom att vi kan se på en film där det finns sexuella handlingar och titta på det överhuvudtaget. Att man accepterar att det projiceras offentligen sådana här saker. Det är allvarligt. Det kan vi inte göra. Om vi ska vinna seger i andevärlden kan vi inte titta på sånt. Trots att du kanske säger, ja, men jag påverkas inte av det. Speciellt om du är kvinna kanske, ja, men det är inte så viktigt för mig. Jag blir inte upphetsad av det. Alltså. Kanske männen har svårare, jag vet inte. Men just att man accepterar det. Där måste man liksom bara ställa sig, nej jag tycker inte om det här. Hur många av er har sett Schindlers list? Det finns vissa... Filmen är ju intressant i sig, men det finns vissa sexuella intryck i den här filmen som är fruktansvärda. Och jag kan inte rekommendera en sån film. Det kan ju vara någon som faller när de ser de här grejerna. Och jag vill ju skydda mina ögon. Jag vill vara ren inför honom. Vi kan inte acceptera sådana här saker. Vi måste vara väldigt stridsaktiga när det gäller orenheten, otukten, äktenskapsbrott och homosexualitet och annat som försöker inta världen, förstöra människan. Och det står att Herren vedergäller mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. Med andra ord, in i den andliga världen, där blir vi registrerade som rena. Därför att vi tar avstånd ifrån smutsen och orenheten som finns runt omkring oss. Vi tar inte in i vårt hem tidningar där det finns orena saker i. Det kan vara astrologi, det kan vara allt möjligt som har med orenhet att göra. Crucifix. Alla möjliga grejer som folk har kopplat till orenhet. Se till vad du har i ditt hem. Låt det bli rent. Låt det vara rent. Allt ska vara rent. Herren beskydde oss från allt som är orent. Mot en fromme bevarar, bevisar du dig from, mot en ostrafflig hjälte bevarar du dig ostrafflig. Mot en rene bevisar du dig ren, men mot en vrånge bevisar du dig avog. Och du frälser ett betryckt folk. Här kommer alltså genombrottet. Med dina ögon, men dina ögon är emot de stolta till att ödmjuka dem. Ja, du Herrem är min lampa, ty Herren gör mitt mörker ljust. Så när vi då är noggranna med att tillbedja Herren, vi har i första delen att man upphöjer honom, man tillber honom, man erkänner honom. Och det andra är att man skyddar sig själv från all form av orenhet. Då kan vi gå ut i andlig stridföring, andlig krig. Ja, med dig kan jag nedslå härskar och med min Gud stormar jag murar, står det här. Vers 30, då var det ordet som kom till mig inför den här samlingen. Med dig kan jag nedslå härskar och med min Gud stormar jag murar. Och det är intressant att det står jag här. Jag ensam kan storma en mur. Det är intressant. Jag menar, en person stormar en mur. Så att muren går sönder. Men han, alltså, vi förlöser ju hela Guds armé när vi samarbetar med honom. Underordnar Gud, står mot djävulen så kan fly ifrån det. I den ordningen. Ju mer vi böjer oss inför Hashem, ju mer vi underordnar oss Gud, desto mer kan vi stå emot och desto mer flyr han. Om han inte flyr så beror det på att vi inte har underordnat oss Gud. Någonting stämmer inte med vår vandring inför Herren om inte djävulen flyr ifrån oss. Så det är inte djävulen det är problem med. Det, och inte Gud heller. Så någonstans måste problemet vara. Det är vårt förhållande till Gud som vinner seger över Satan. Det är inte våran krig mot Satan som vinner seger över. Det är vårt förhållande till Gud som vinner seger över det. Det är lite krigföring, en andlig krigföring. Vi har lite, alltså, Bibeln är ju i och för sig, när Israel intar och så här strider, så det är ju också andliga krig. Naturligtvis förstår stjärnorna strid i Domarboken 5 när Gideon krigade. Stjärnorna strid. Så att det var liksom ett krig både upp och ner, och det var likadant när Israel intog. Men Bibeln talar inte så mycket om andlig stridföring, krigföring, andlig strid. Och Bibeln talar mer om vårt förhållande till Herren än vårt förhållande till de onda andarna. Mycket mer. För där är det som är det viktiga, som i betoningen ligger. Så när vi har det rätt ställt med Gud, så har vi inga problem med den onde. Inga problem. Du behöver inte vara rädd för någonting. För det är väl onödigt att säga igen, men det är inte onödigt att säga igen. Det är ett synd att behöva upprepa. Den onde kan bara verka det han får tillstånd av Gud. Det är en väldigt viktig sanning som vi måste verkligen förstå. Om den onde verkar, så har han fått tillstånd av Gud att verka där. Och då är vårt förhållande till Gud lösningen på problemet. Ja, det var Job hade problem med relationen till Gud. Det finns en nyckel i Jobs bok där han säger, det var i slutet där står det. Herren talar både på ett och annat sätt, genom drömmar, genom det och genom det och genom det, för att bevara hans hjärta från högmod. Jag var på kanten till stupet att bli högmodig. Och han hade, och det var därför som han svarade som han gjorde det. Gud, kom hit, jag ska minsann visa att jag är rättfärdig. Ställ det här framför mig, ska jag tala om för dig att jag är rättfärdig. Och då säger, vem är du som pratar som mig? Jag vet väl vad jag gör. Har du skapat vinden och allt det här? Vem är du, Job? Han var hög i sig själv och höll på att falla i högmodssyn. Och därför fick Satan tillstånd att göra allt han gjorde för att han skulle ödmjuka sig. Och så blev han upprättad och fick lika långt liv blev, fick dubbelt så lång tid till slut. Han var 70 år när han blev testad och han fick 140 år till. Och så fick han dubbelt så många får, dubbelt så många kameler, dubbelt så många av allting. Och så fick han lika många barn som han hade haft innan. Alltså förlorade han inte sina barn. Han fick dubbelt så många barn. Så, men syftet var att bevara hans hjärta från högmodsfall. Och han säger ju själv att jag har bara hört om henne och nu har jag fått se dig med mina egna ögon. Så det var ju ett bra resultat av det som Gud lät Satan göra. Tack vare Satan fick jag lära känna Gud. Och det här är judisk teologi. Den onde är Guds tjänare. Allt måste tjäna dig, står det skrivet. Allt måste tjäna dig. Så alltså den här dualistiska kristna tankarna som är så rotade i oss, där Gud på något sätt har ett rike och så finns det någon annan när någon annan bestämmer. Det är så farligt. Det är avgudadyrkan. Där man tror att djävulen har makten utanför Gud.
Ja, det är bra förkunnelse detta, för det är så riktigt. Och, alltså, vi behöver inte hålla på som galningar, för gå på ett annat sätt.
Ja. Så våran pappa i himlen, min pappa, din pappa, han har full makt över allt som sker i vårt liv. Och har vi problem så är det problemet. Vi måste lösa det hos Gud, hos vår pappa. Och fråga honom, hjälp mig nu, vad ska jag göra? Vad är det som är anledningen till det här? Eller kanske också vi ska säga, vad vill du med det här? Det kan ju vara något i framtiden, det behöver inte vara bakåt. Det kan ju vara något framåt. Vi ska be till fadern i Jesuas namn. Som han själv säger. Okej, vad står det mer här? Men min Gud stormar jag murar. Guds väg är ostrafflig. Den eviges tal är luttrat. En sköld är han för alla de som tar sin tillflykt till honom. Till vem är Gud förutom den evige? Och vem är en klippa förutom vår Gud? Det är också en total monoteism. Det finns ingen annan som är. Alltså ordet Gud på hebreiska, Elohim, det betyder ju en mäktig varelse. Det finns ingen mäktig varelse förutom den evige. Med andra ord, de onda andarna är ingenting jämfört med våran Gud. Ingenting. Ingenting. Han har skapat de onda andarna. Han vill att de ska vara med i filmen. Så det blir lite action. Han vill att de ska vara där. Vad har vi för Guds bild? Det är det vi säger varenda gång. Vi säger Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Varje gång du säger Echad så säger du det. Du har skapat allt. Allt måste tjäna dig. Det är du som bestämmer över allt. Det är du som bestämmer över allt. Och det som händer har du tillåtit. Och du har ett syfte med det som händer. Nu är det ju så att han har ju skapat en värld som är väldigt polär, alltså. Ena och det andra. Och vi har frihet att röra oss inom de parametrar som han har skapat den här världen inom. Och där är det frihet. Men det är Gud som har skapat resultatet av våra val. Det ska jag säga en gång till. Gud har skapat resultaten av våra val. Om jag trycker på den knappen. Gud säger så här, tryck inte på den knappen. Och så trycker jag på den knappen. Och så blir det ett resultat av det. Vem har skapat det resultatet? Satan. Det är Gud som har gjort att det blir resultatet när jag trycker på knappen, för att jag är olydig. Gud har gjort att det blir en... Jag trycker ju, det är ju synden. Men resultatet av synden har Gud skapat. Det är Gud som har bestämt att om jag trycker på den ska det bli så. Men jag är ju ansvarig för att jag trycker. Och därför säger Gud, gör inte så, för då blir det så. För det har jag skapat att det ska bli om det gör så.
Ja, det är jag berättade, jag låg på sjukhus och visste att de skulle överleva. Då gjorde Gud klart med mig detta. Det är du som har gjort det.
Ja.
Men jag bara får det.
Då alltså, då fick du hjälp.
Allting var ju konsekvenser av mitt handlande.
Ja.
Av både små beslut och stora beslut. Men de små besluten förde till stora fel. Så liksom genom många små felsteg blev det stora fel.
Jag ryser när du säger det här, underbart. Det är sant,
och
det är så sant.
Det kom solklart och då fick jag ju omvända mig från och be om förlåtelse för vad jag har gjort min familj och allt runt omkring mig. Och då kom han med nåd.
Amen, amen.
Så är det, Gud.
Precis. Så att det är ju jättebra att han har skapat olyckor som resultat av våra synder. För då kan vi vända om. Det var jättebra att han blev hungrig, den här sonen som lämnade hemmet, det som kallas för förlorade sonen. Det var väldigt bra att han blev hungrig och att han fick sitta hos grisarna. Jättebra! För då kom han ju besinning och kom hem till pappa. Och det är ju Gud som har skapat att det blir grisar och allt vad nu han ligger i. Han önskade att äta maten av grisarna. Prisa var det här för onda. Som kan hjälpa oss att hitta rätt. Smärtan när vi slår oss gör ju att vi undviker att göra vissa saker som gör oss att det gör ont. Jag menar, de som inte har känsel i sin kropp är ju i livsfara. De kan sätta sin hand på en varm platta och bränna sönder sin hand och inte känna att det är varmt. Så den här smärtan vi upplever, det är ju positivt trots att det är någonting negativt. Men det är skapat för att vi ska fungera den här. Den här världen är sån här tills det blir en annan värld. Men det är Gud som vill att det ska vara så. Och det är under 7000 år han vill att det ska vara. Det är inte så lång tid. Sen kommer ju evigheten sen. Men nej, det är en begränsad tid vi är. 7000 år. Med den här typen av skapelse. Den här filmen varar i 7000 år. Sen kommer vi fram till verkligheten när vi kommer ut i filmen. Det blir häftigt. Vers 23, vers 33. Gud, du som var min starka vän och ledde den ostrafflige på hans väg. Du som gjorde hans fötter så som hindens och ställde mig på mina höjder. Här är en bit som har gripit mig inför den här dagen. Det här är ett bildspråk som talar om andlig position. Du som gjorde hans fötter så som hindens, det vill säga du kan springa, hoppa, vara fri, hoppa på bergen och ställde mig på mina höjder. Väldigt intressant uttryckt. Det här talar ju om en man som får en andlig position i den himmelska världen. Och om man nu tar det i sin utläggning längst ut så är det ju Messias det talar om. När han blev uppväckt från döden av de lägsta rymderna och blev satt över hela skapelsen. Både det osynliga och det synliga. Så att efter uppståndelsen blev Yeshua uppsatt på en position som herre över allt. All makt är mig given i himlen och på jorden. Men i det här upphöjandet, i den här, vad ska vi säga, andevärlden, där finns olika positioner. Mina höjder, det är inte bara en höjd, det finns olika höjder. Du som lärde mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du gav mig frälsningens sköld och din bönhörelse gjorde mig stor. Din bönhörelse gjorde mig stor. Du skaffade rum för mina steg där jag gick och mina fötter vacklade icke. Jag förföljde mina fiender och förgjorde dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort en ände på dem. Jag var tillsammans med en man som har fått gåvan att befria från onda andar på ett alldeles speciellt sätt. Och den här mannen säger, om vi ska kunna befria en människa från en ond ande, så måste vi plåga den onda anden så han inte längre vill vara kvar i den människan. Det ska bli så svårt för den här anden att vara kvar. Nej, jag sticker härifrån, jag kan inte vara här längre. De plågar mig så mycket. Plåga de onda andarna så de lämnar. Man måste vara aggressiv, man måste vara krigsinriktad. Om du sätter på vaggvisor så blir de onda andarna jätteglada, för då somnar du och de kan verka fritt. Du måste vara aggressiv mot dem. Inte i dig själv. Du kan inte bli arg, för då bara ger du näring för din vrede, ger näring åt de onda andarna. Men man har en aggressivitet i anden, och det är jätteviktigt att vi skiljer mellan det ena och det andra. För den gång jag blir arg i mig själv, i mitt kött, så ger jag bara näring åt den onda anden och han sitter kvar. Men har jag Herrens vrede, så är det någonting annat. Så att det är inte kötsliga vapen vi strider med, utan andliga vapen. Vi kan inte strida i köttet med våran vrede och skrika och hålla på. Det blir bara tvärtom. Så att här har vi då en attityd av strid. Jag slog dem så att de inte mer reste sig. De föll under mina fötter. Du omgjorde mig med kraft i striden. Du böjde mina motståndare under mig. Du ser att han har Herren framför ögonen hela tiden i striden. Du gjorde så jag vann seger över fienden. Alltså, Satan är inte fokuset. Det är Gud som är fokuset i befrielsen. Och det är en lovsång till Gud hela tiden. Prisa dig, Herre. Du ger mig kraft, Herre. Jag prisar dig. Ut med dig och du onda ande. Prisa vår Herren. Du omgjorde mig kraftigt till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. De som hatade mig förgjorde jag. De såg sig omkring, men det fanns ingen som frälste efter den evige, men han svarade dem inte. Och jag stötte ner dem. Och jag stötte dem sönder till stoft på jorden. Jag krossade och förtrampade dem såsom orenlighet på gatan. Du räddade mig ur mitt folks strider. Du bevarade mig till ett huvud över hedningar. Folkslag som ej, jag ej kände blev mina tjänare. Främlingar visade mig underordninghet. Vi blotta ryktet hörsammade de mig. Här är en intressant. Där kommer vi tillbaka till det vi sa innan. Om du har fått en position, eller det var rätt sagt, den position du har fått i andevärlden ger ett intryck där du är, utan att du märker det kanske ibland. Du har en auktoritet och den talar för sig själv. Bara att de hörde ryktet om mig, så visade de mig underordninghet. När en människa har fått en position, en högre position i andevärlden, så kommer andevärlden att respektera det, så att säga. Så säger Jeshua, känner jag, Paulus känner jag, men vilka är ni? Sju söner till en överstepräst som försökte driva ut en onda ande. Jeshua var ju välkänd för anden, och Paulus var också välkänd, för han hade en position i andevärlden där andarna respekterade honom. Men vilka är ni? Ni har inte någon position i andevärlden. Och så en person hoppade över sju stycken och rev sönder dem, så att de gick ut därifrån med söndriga kläder och rev. Det var en person som klarade av sju stycken, för de inte hade någon andlig position. De var inte kända i andevärlden. De var inte noggranna med sitt privata liv. Det som görs där ingen ser. Blotta ryktet hörsammade. Ja, främlingarnas mod vissnade bort. De omgjorde sig och övergav sina borgar. Den evige lever, lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud min frälsningsklippa, Gud som har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Ser vi att han ger äran hela tiden åt din evige. Bara hade det du som har gjort det, det är du som har gjort det. Jag gjorde det, men det var du som gjorde det åt mig. Det var jag som gjorde det i ditt namn. Du som har fört mig ut från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare. Det är Gud som upphöjer oss över de onda andarna. Räddat mig från våldets man. För den skull vill jag tacka dig, Hashem, bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, Mashiach, mot David och hans säd till evig tid. Några verser till som kan påminna oss om situationen vi lever i. Kom ihåg att Jakob drömde och fick sin stege som var ställd. Som hade, jag har talat om det här tidigare. Det kanske är för många samma sak, men jag vill ändå påminna om det igen. För det här är viktigt. Det är alltså inte bara teori, det här är verklighet. Det finns en stege mellan jorden och himlen. Och på en stege finns det trappsteg. Det finns nivåer. Olika positioner. De här höjderna som det talas om här. Och å ena sidan, den som är född på nytt har blivit insatt på högsta position, ända längst upp på stegen. Det är en andlig verklighet, det står om det i Efesierbrevet 2. Vi kan väl slå upp det, för det är viktigt att se det. Efesierbrevet 2:6. Vi kan väl titta lite innan också. Vers 4 framåt. Men Gud som är rik på barmhärtighet, han har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss gjort oss levande med Messias. Det här är alltså en ifrån himmelens sida redan färdig handling. Gjort oss levande med Messias, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta. Det här är ett pågående verk. För i anden har vi fått liv, men det här har inte kommit ut i vår kropp än. Så att det är liksom en andlig potentiell verklighet som måste förverkligas i de lägre rymderna. Det var väl ett bra uttryck. En andlig potentiell verklighet som måste förverkligas i de lägre rymderna. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Messias Yeshua. Vi är satta, och när vi konfronterar onda andar så måste vi veta att det här är den position vi utgår ifrån. Vi kommer inte nerifrån och uppåt. Vi kommer uppifrån och ner. Därför så gör vi det i Yeshuas namn. För det är det namnet som är upphöjt över alla andra namn. Och därför säger också David, ja, du kommer emot mig med spjut och lans, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Det var det namn som Israel hade fått. Den evige. Adonai Tsevaot. Och han uttalade säkert namnet, för han visste att när jag talar det namnet, då strids det uppifrån och ner. Inte ner från upp. Och det är den positionen vi måste inse. När vi står inför en strid så är vi uppifrån, vi är inte, vi strider inte nerifrån. När vi är i Messias så har vi makt över de onda andarna. Och det står att de har övervunnit honom genom lammets blod i Uppenbarelseboken 13:8, om jag minns rätt. Eller nej, 14:11 eller 12:11, jag kommer inte ihåg, någonstans där. Att djävulen blivit nedkastad på jorden och glädjer den i himlen och så vidare. Och de har övervunnit honom genom ett lammets blod. Det är en del som använder blodet då liksom i andlig krigföring. Vi står emot det med blodet. Men det är inte rätt att använda blodet mot djävulen. Blodet används inte mot djävulen. Blodet används mellan mig och Gud. Varför behöver jag lammets blod? Därför att mina synder måste försonas. Och när mina synder är försonade, när jag har fått förlåtelse, när jag har blivit renad, när jag har blivit upprättad, när jag har fått nåd och blivit rättfärdig förklarad, renhetsförklarad, då har den onde inget tillträde till mig längre, och så vinner jag seger över honom genom lammets blod, genom mitt förhållande till Gud, genom att jag gör upp mitt liv med Gud, genom att jag underordnar mig honom. Då kommer lammets blod och sköljer mig och gör mig ren, och då vinner jag seger över de onda andarna. Men jag kan inte använda blodet som ett stridsmedel. Det är inte rätt att göra det. Tackar dig, Fader.